Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från Tre Företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till Tre Företag.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Kulturbarnen nummer 67 i ordningen. Jag heter Pontus de Wolf, är låtskrivare och konsertarrangör den här veckan. Och du, min vän, heter?
Ida Tirén, och jag är författare och jag antar kulturjournalist, får jag väl fortsätta säga, bara för att det är som en slags state of mind. Även om jag inte skriver några artiklar så är liksom min världs... Det är som en livsstil mera än ett jobb, ja. Om du förstår vad jag menar. Jag studerar världen och analyserar världen. Och sen har jag ju det här nya jobbet på Kulturrådet. Så jag är ju då läsare, professionell läsare. Skrivare och läsare.
Så när du säger så här, adjö älskling, nu går jag till jobbet, då har de ingen aning där hemma vart du ska.
Alltså, jag måste...
Vad hittar jag henne? behöver leta.
Nej, men jag tänkte säga det här innan vi hade lite försnack. Alltså, det känns typ lite olagligt. Alltså, det känns som att jag har så här hackat världen typ. Alltså, det känns som att det är lite olagligt mitt jobb. Att jag lämnar i skolan och sen kommer jag hem och bara, ha, då sätter jag mig och läser en bok nu då. Dricker lite te.
Ja, precis.
liksom. Ja, det känns. Och sen bara, nej, men jag kanske skulle skriva lite på min egen bok.
Ja.
Jag gör det. Så aha, äter lite lunch typ, lite rester från kylskåpet som jag har köpt hem. Och sen bara, jaha, ja, nu börjar klockan bli eftermiddag. Det är dags att hämta på fritids.
Ja.
Igen. Alltså det känns lite olagligt alltså. Det känns som att jag typ skolkar. Alltså det känns som att jag... Ja.
Ja, du har liksom... Så här, distraktionsmomenten är utplacerade på institutioner. Så nu har jag tid att göra min grej.
Ja, alltså jag antar att hade jag haft en arbetsplats där jag gick och satte mig och läste, då hade det känts som ett riktigt jobb. Mm. Nu känns det bara som att sitta hemma i min soffa och läsa, och det gör jag ju ändå. Det är ju det jag gör hela tiden, sitta hemma i min soffa och läsa liksom, eller skriva. Så det är som att jag bara, aha, nu gör jag det här också som jag ändå alltid gör. Så det, men jag är väldigt tacksam. För mitt mål i livet har alltid varit så här, jag är inte så motiverad av pengar som ni kanske har förstått.
Mm.
Och jag är inte så motiverad av liksom, ja, alltså, status på det här sättet i samhället. Alltså, vad det nu är som man ska ha båtar och bilar och sånt. Det är jag inte så intresserad av. Mm. Men jag är ju väldigt... Min mål har alltid varit att hitta ett sätt att leva på där jag kan vara helt fri.
Ja.
Att kunna, när jag vill, åka vad jag vill och göra vad jag vill typ. Och det har jag ju utnyttjat till full. Och jag har ju bott utomlands i 13 år totalt nu. Och liksom, jag har gjort allt, känner jag. Jag vet inte, det finns ingenting som jag vill göra längre. Mm. Jag känner att jag har gjort allt.
Out of the way.
Och så bara, nu kan jag sitta här, läsa och skriva i min egen takt och ro. Alltså det är... Det har varit mitt mål hela tiden. Så att det känns som att jag har uppnått mitt mål.
Ja.
Men nu får vi ju se om jag får några pengar också. Jag har ju inte, kan ju inte riktigt leva på det här. Så att, jag ska ju inte låtsas som att det här är en heltidslön på något sätt. Men, ja, men vi får se lite vad som händer nu. Framtiden.
Det är bra att hitta det man trivs med först. Och sen så får man försöka få liksom inkomster att strömma dit. Till den enorma kraften man besitter i den... med den egenskapen, liksom. Vad det nu kan vara för någonting.
Ja, men lite så. Så tänker jag det för alla. Och så får vi hoppas då att... får vi se om jag får... Jag är ju lite nervös nu, för jag skickade ju iväg min bok för några veckor sedan, som ni vet. Och så nu är det så här bokmässan och sånt. Och jag ska inte åka på bokmässan, för jag... Ja, jag tycker det är så här lite inavel. Och jag är inte inbjuden för att...
Du har inte släppt din bok än, heller?
Nej, precis. Eller så. Så jag har liksom ingenting där att göra. Och jag... vill inte mingla för sakens skull. Ja, men i alla fall, så nu är Bokmässan som mitt förlag är ju lite upptaget just nu. Men jag hoppas att de har tid att läsa efter. Så att nu är jag ju lite i riskzonen här, för att tänk så säger de att de inte vill publicera den. Då måste jag ju outa mig själv som refuserad i podden. Så det är lite spännande och nervöst.
Verkligen. Jag ska gå in och, jag håller på och, min bror släpper ett album, det här bandet Hans and the Wolf United, på fredag. Så jag sitter i full liksom DIY-mode inför det. Alltså, do it yourself. För det är så spännande hur allting är reducerat i vår digitala tid. Alltså som influencer eller artist så är man ju ofta sin egen PR-marknadsföring via Instagram eller Facebook eller sådär. Att man är liksom ansiktet utåt för sig själv. Ja. Och så även när man liksom, om man är precis ett sånt här mittemellan stort band, att man inte säljer tusentals biljetter på arenor men heller inte under 500. Då är man i något slags så här, då klarar man allt på en person. Och det har jag nu märkt i och med att den här skivan släpps och nya turnédatum och sånt. Turnén har ju gått utmärkt. Det är liksom, den biten kan jag. Den med att så här, släppa konsertbiljetter och sen se till att de säljs.
Det var bra!
Ja, toppenbra. Men nu det här, eftersom det är ett generation äldre band, så vill de ha CD-skivor från artister som de lyssnar på. Så då har vi beställt CD-skivor och då kommer man till det här, okej, men hur säljer man dem i den här moderna tiden? Ett svar är ju att liksom man säljer dem på konsertarenor och sånt där, men sen är ju liksom, ja, de få fysiska butikerna och webbutikerna som liksom är grejen. Men jag har inte, även där är det så här, vi kommer sälja några hundra stycken kanske, så det är liksom inte värt att gå in i någon jätte där, alltså någon distributör.
Jag har ju
liksom. Vad har du?
Jag har ju 3000 kronors frimärken liggande hemma.
Ja, du har ju nämnt det. Lite. Det är jättebra, de kommer komma till användning.
Som jag nämnde tidigare i podden.
Men då var jag också sådär att jag hörde av mig till ett distributionsbolag som jag känner. Men så var de upptagna med en festival som heter Bylarm, som är lite som sådär, bokmässan för musik uppe i Oslo. Där man så här showcasear nya band och branschar sig och sånt där. Så de hade inte tid att svara. Och då blev jag så här, ja, men då gör jag väl det själv då. Så nu sitter jag med en så här sprillans ny webbshop för CD-on. Nej. Om du kommer ihåg CD-on.
Gud, jag minns.
Ja, Jazzagenturen finns nu på CD-on och på Shopify, som är de nya liksom merch-försäljarna. Där man kan integrera det i massa. Man kan lägga upp det på sin Spotify och sådär. Så nu är jag även ett distributionsbolag om du behöver sälja någonting.
Det räcker inte att du du är bokningsbolag, du är liksom live-arrangör, du är mood manager.
Skivbolag,
vad mer?
Låtskrivare, kan jag sticka in.
Låtskrivare, artist, allting. Mm. Också distributör.
Ja, men det är så himla festligt att man får ta, att det blir verkligen så här. Ja, men nu orkar jag inte. Det tar så lång tid att vänta på de här mejlen. Alltså att de ska svara liksom. Kan ni?
Så det var snabbare att starta distributionsföretaget än att vänta på mejl.
Ja, exakt. Men då blir man ju också så här. Det tar ju alltid emot lite. När jag var tvungen att undersöka så här. Okej, jag går in på CD-on och ser hur folk säljer sina skivor. Och då CD-on brukade ju vara liksom bara en skivbutik förr i tiden. Det var dit man liksom gick och köpte CD-skivor på postorder. Det var därav namnet liksom. CD online, gissar jag att det liksom stod för en gång i tiden. Nu är det ju mer som ett så här marketplace där de säljer allt. Alltså det är mer som ett så här Amazon där musik är en liten bit av det. För att man går in och så köper man en skäggtrimmer, eller så köper man sexleksaker eller böcker eller så här. Det är liksom
man köper så här Hans and the Wolf United, en vibrator.
Precis. Men det skickas inte från något centrallager, utan det är massa små butiker som liksom säljer under den här hubben.
Ja, precis.
Okay. Mm-hmm. Så att det ger bara sken utav att vara en liksom central hubb. Men i själva verket, om man går in på skivor som jag gjorde för att se liksom vad kostar de, hur lägger man in dem, så står det så här att distribueras av Bengans.se. Bengans är ju liksom ursprungligen en göteborgsk skivbutik och sedermera kedja. De ligger på Drottninggatan nu också. Men det är liksom precis som alla andra butiker nu för tiden, så är det mer så här showrooms för musik. Att så här är de senaste Stones och här är de senaste Miley Cyrus och sådär. Men vill du ha hennes gamla skivor, gå in på bengans.se, så liksom kan du beställa från webbshoppen där och så. Det är lite som när man när man är lång som jag och ska köpa skor eller byxor, då går man in i butiken. Det gjorde jag i Köpenhamn faktiskt för ett par veckor sedan. Letade ut jättefina byxor som var mina drömbyxor, men de fanns ju bara i kortformat, så då får jag gå in liksom och beställa hem dem. Men det är skönt, då behöver man inte ta med dem i packningen heller.
Jaha, det finns i samma butik, bara att det är specialbeställning liksom.
Ja, precis. Och då skickar de hem det.
Ja, det är ju perfekt.
Samsö eller Samsoe eller de.
Jaha, de ja. Som,
ja. Så att lite så där är det med musik nu också. Och då blev det så här, antingen går jag till Bengans, ber dem bli mina distributörer och så tar de sina 30% liksom. Men så, sen så är det ju inte farligare än att man så här fyller i ett formulär, betala per månad en avgift eller en fee, och sen så liksom så finns den där och så ser det exakt likadant ut, lika proffsigt.
För att du måste springa till posten hela tiden.
Ja, men det har jag kanske folk till att göra, men samtidigt så sker ju det, alltså det gör jag då bara liksom sätter man ihop ett kuvert på morgonen och lägger det på lådan. Det, den här liksom magin utav att man på något vis, att det är inte så svåråtkomligt att skapa de här liksom fysiska momenten heller. Alltså det pratas ju väldigt mycket om hur lätt det är att släppa sin musik på Spotify eller SoundCloud eller sådär. Men det är ju liksom lika lätt att få det att synas och sälja fysiska grejer fast via nätet. Det bara känns liksom.
Det är en bra
liksom
tips.
Ja. Så att det är... Jag funderar på fler grejer jag kan sälja. Vad har vi här liggande liksom?
Ja. Du kan ju köpa hem så här stora så här AliExpress megapack med grejer.
Ja, verkligen.
Så säljer du dem individuellt sen.
Det vet jag inte vad det är, men det låter toppen. Alltså, kan sälja din bok.
Ja, precis. Nej, men så började faktiskt min kompis som har ett stort fototillbehörföretag. Så han startade på det sättet. Med att bara köpa och sälja. Och sen så blev det mer och mer och mer. Och nu är han många anställda. Och jag har ju också... Jag har ju en barnboksförlag som jag drev i några år. Där jag gav ut mina egna böcker. För att jag ville bara... Jag hade lite kul idéer på böcker jag ville göra. Och så fanns det inget utrymme för det. Så tänkte jag, men jag startade ett eget litet förlag.
Ja, just det.
Och gav ut tre böcker. Och de får jag fortfarande beställningar på. Som jag har sagt i podden att jag glömmer ofta bort det. Så jag säger, oj, nu har jag beställningar på en sån här mars som jag inte har skickat. Så,
barnen har vuxit egen... upp. Så tråkigt.
Så tråkigt. Så på egen risk att köpa böcker från mig då.
Men vi har Ida Therén är alltid living. På egen risk.
Ja, det kanske man ska skriva så här i min bio. Ja. det är faktiskt min CV.
Jag
vet aldrig vad som väntar.
Nej, exakt.
Kulturrådet på er egen risk.
Ja, avsluta alltid stipendieansökningar med det.
Åh, gud, apropå, vi måste prata mer om stipendieansökningar strax. Men då har jag varit lite så här, det är slow living. Ni får inte ha för bråttom när ni beställer mina böcker. Men de kommer, det kan ta lite tid. Det är personlig touch. Men då är det så att jag får skicka, då har jag via Bokus. Och jag måste säga, blessed Bokus. Alltså de måste vara så trötta på mig vid det här laget. Men alla påminnelser de skickar till mig och sånt. Men jag är jättetacksam att de har kvar boken där, så jag hoppas att ni vill lyssna. Tack, Bokus. Jag ska försöka bättra mig. Men då, för jag, i och med att jag har varit utomlands också, så har det varit så här, min mamma typ får så här, knäcka extra med att skicka paket från varandra.
Ja.
Så att hon har, jag har varit en klippa i det här. Och då, har jag liksom, då får jag typ, som det funkar, då att jag får ett mejl, nu har de köpt in bok på Bokus. Då får jag klicka i, kan jag leverera eller inte? Och då skriver jag oftast ja då, men det kan vara lite olika med det där. Och sen då, så, då är det så smidigt att man får en fraktsedel via Schenker, tror jag det är, brukar jag i alla fall använda. Och då går jag bara och lämnar in boken. Men då måste jag också köpa såna här bubble wrap. Alltså måste jag slå in boken i ett kuvert typ. Och sen lämnar jag in den på Schenker. Eller typ i mitt fall OKQ8 i Värnamo. Och sen så skickas den då till deras centrallager. Som sen skickar ut det till kunden. Och jag fattar inte hur det här går runt. För att det kostar ju jättemycket med porto. Både först dit och sen till kunden liksom. Det är billigare för mig att skicka via Bokus. Hade jag skickat med porto som är så dyrt nu. Hade jag skickat direkt till kund. Det hade kostat nästan mer. Alltså...
Ja.
För jag betalar ju inget porto nu alls, vare sig till Schenker eller alltså vare sig till Bokus eller till kunden. Så de kanske betalar så här 150 kronor för boken, och mitt F-pris är typ så här mellan runt 75 kronor för boken. Det betyder alltså att Bokus betalar mig 75 kronor för boken. Och sen tror jag den kostar typ 140 på deras hemsida eller någonting. Lite olika vilka böcker det är. Och sen så den här marginalen, alltså på knappt 65 kronor, ska de alltså betala mitt porto från Värnamo till deras centrallager, deras frakt och liksom förpackningen, ballagen till kunden. Ja. Jag vet inte hur de går plus på det där. Alltså. Plus alla påminnelsemail till mig och lägga sig.
Ja. Men det är,
alltså, det är ett mysterium faktiskt.
Du nämner bubbelplasten. Jag älskar att... det här går ju tillbaks till när jag liksom släppte mina första vinyler för 10 år sedan eller något. Då skickade jag dem med så här, kartong. Det fanns en speciell liksom, vinylkartong som man viker ihop. Aha. Så att det blir en sån här perfekt liksom, låda till det. Och det finns även såna vadderade liksom, CD-size.
Ah, just det.
Och det som var så härligt var att när jag startade liksom det här jazzskivbolaget under pandemin, de är också sådana här, där har jag sålt jättemånga CD-skivor. Då går jag till,
just det,
till en butik och köper sådana här bubbelplastkuvert liksom. Och det roliga är att det är så här, det är samma butiker som för 10 år sedan. Det finns till exempel en som heter så här Oldberg och Company på Koxgatan på Södermalm, där det fortfarande så här röks inne, och de är så här bäst i stan på emballage.
Oj. Vilket bra tips.
Ja, så att det är roligt att det så här, för 10 år sedan så gjorde jag det av liksom ekonomiska skäl, eller att det kom lite från så här mina punkvener, att man gör det själv för att få det gjort och jag tänker inte betala någon annan för att göra det. Till nu är det liksom så här, enda sättet man kan få det gjort är att ha kvar sådana punkgener, eller vad man ska kalla det. Och då, det känns ju så himla bra, för att då är man så, har man väl gjort det en gång i sin dumma ungdom, så är man ju så orädd inför att göra det igen. För att då var det någon slags så här, då var CD:n var på sin peak, så det fanns ju något slags så här, något slags defeat, eller man kände sig lite besegrad av att inte ligga på ett stort skivbolag som liksom skötte allt det där via någon så här avdelning. Men nu är ju sanningen att stora skivbolag inte har någon distribution alls liksom själva. Det är vissa få artister som liksom trycker upp på vinyl för och liksom säljer på konserter och sånt där, men det är ju inte en del i att så här få skivkontrakt. Det är ju inte skivkontrakt längre egentligen, utan man, ja,
det är nu känner man sig liksom,
ja, exakt, men nu känns det som ännu en så här bra grej att ha i ryggraden, bara att så här,
just det.
Ja, men då går jag och köper 10 kuvert och så skickar jag dem.
Du är musikbranschens prepper.
Ja. Ja, men verkligen. Plus att man så har så här
permakultur, fast skivbolag.
Ja. Plus att det värmer dig, att man man har gått igenom alla de här åren av hipsterbutiker på Södermalm, så här små klädaffärer som säljer ingenting till killkunder, och att det så här, de gör ju allting sånt själva, så att det finns ju inget så här, det finns ju ingenting fult i do it yourself längre som det kanske var för, inte vet jag, 1-2 decennier sedan. Att det var lite lusigt att göra det då.
Ja, just det. Nu är det lite så ju, eller så här, lite coolt att ha det här småskaliga produktionen. Man har sitt kombucha bryggeri här i Bagarmossen och liksom,
ja. Ja.
Allting mer lokalt har blivit lite mycket, mycket, mycket mer trendigt. Och småskalighet är liksom exklusivt och attraktivt och inte bara loser, som du säger.
Ja.
Men tidigare fanns det också ett paket, alltså en särskild låda, för det är väldigt dyrt att skicka böcker i och med att det är så pass tunga, men det fanns en speciell låda man kunde köpa som jag köpte så här megapack, jag köpte så här 1000 stycken typ, eller så här 500 stycken. Mm. Då kostade de bara 39 kronor och då kunde man få i 2 böcker i dem, platta, alltså så här platt paket, bara kartong, ingen bubbelplast.
Ja,
men det funkade liksom om man värderade lite med något gammalt återvunnet papper, alltså en gammal tidning eller någonting i änden. Då kunde jag ta i 2 böcker den där för 39 kronor. Nu, alltså ska du skicka en bok, det kommer kosta så här minst 50, 60, 70 kronor att skicka en bok.
Ja. Ja.
Och det är ganska stor skillnad för ett litet förlag. Så det är tack vare, det har ju ändrats väldigt snabbt i postens förändrade priser som påverkar bokbranschen väldigt mycket.
Ja, visst. Ja. Nej, men jag ska återkomma och berätta hur det går och se om jag signar upp några till min distributionsbolag.
Ja, du kanske kan prata med Gabriel, hans punkkompisar där.
Ja, men verkligen. Men kan de, är det punk att sälja på CD-on? Det är det jag undrar.
Oj,
för att det var det jag slogs av. Jag gick förbi Götgatsbacken och där sitter det ju alltid så här unga musikanter och spelar liksom för... Ja. Cash. Och då satt det 2 punkare och var så här: jag hatar det här och det här, regeringen bryt ner. och så stod det så här: swisha, och så ett telefonnummer så här. Och då var jag nästan nära att gå fram och så här: swish är inte punk, eller liksom swish är storkapitalismens verktyg. Eller du vet, det blir så konstigt. Så här, men vad ska de säga då? Så här, ge oss kontanter, då får man ingenting. Man måste ju...
Ja, precis.
Man måste ju kapitulera någonstans. Ja, du får fråga Gabriel ifall CD-on är punk. Då är han mer än välkommen att sälja via min webbshop.
Ja, exakt. Och alltså, men det finns ju så mycket så här konstiga motsägelser för ungdomar, att de har så här, den här klädstilen som köper grejer från typ så här Shein, eller vad fan det heter, alltså så här barnarbete. Jag köper barnarbetade kläder så här, jättedåliga villkor, och ska vara liksom alternativ typ. Men det där, det där är ju, ungdomar är ju motsägelsefulla, det är ju det som är underbart med dem också.
Ja, men, det är toppen faktiskt.
Nu tänkte jag berätta lite kultur jag har varit upp på den här veckan.
Gud vad underbart, det vill jag gärna höra.
Nu är det ju så att jag först måste backa bandet, för att jag glömde ju berätta en ganska stor grej när jag var för några veckor sedan, när jag hade så mycket grejer, så jag bara, jag var på det här och jag var på Cirkus och Kör och allting. Jag glömde ju att jag var på ytterligare en grej på fredag. Alltså, jo, jag var ju på en festival som hette Rift, och det var som en slags alternativ elektronisk, kanske man kan säga, festival. Och det var ju luger, så det var ju liksom, men tydligen det var ett stort företag bakom.
Bokningsbolag
menar jag. Men det här festivalen finns tydligen på flera platser i världen, och det var, tror jag, första gången den var i Sverige. Och då är det lite så här, mycket ung publik. Träffade Oscar Karlsson som har Issues Gallery. Han är väl lite min ålder. Vi var nog äldst där. Nej, det var vi inte. Men det var mycket så här, 17-25 typ. Och bland annat såg jag Mamma Senda, som är från Malmö, som var skitcool och jättebra, verkligen. Och sen var det huvudattraktionen som jag tyvärr missade, för jag hade inte barmakt så sent, var Drain Gang, som ni kanske har hört talas om, med Blady och andra stora artister som är extremt populära bland ungdomar. Och det här är liksom samma... Känner du till det här, eller?
Nej.
Det här är samma kultur som Yung Lean, kan man säga. Alltså samma...
Ja, ah, jag förstår.
Stil. Och det är en väldigt speciell klädstil som de här representerar, kan man säga. Och då... Och det är liksom det intressanta här då. Det här, här hade jag lite spaning nämligen. Och det är just det här att de, det är lite som en så här dystopisk, postapokalyptisk, punkig stil kanske. Mm, tänkte typ så här Waterworld för er som minns. Alltså den stilen.
Steampunk.
Steampunk, det var det ordet jag letade efter, exakt. Lite steampunk, lite rave. Lite så allmän grunge, hippie. Man har förmodligen tagit några droger eller någonting. Eller vill se ut som att man har tagit några droger. Och men liksom en slags moda.
Det är liksom den estetiken känner vi till. Man vill se ut som att man har tagit några droger. Faktiskt bra.
Men, alltså man, men det är liksom en slags grunge kan man säga. En lite steampunky grunge. Och då har jag en liten spaning här. Jag funderar lite på om det här med Drain Gang då, den här gruppen. Och det är alltså en sammansvärjning av rappare och artister. Och, ja, det är ett crew helt enkelt. Och jag har en fundering. För det finns ju inte band så mycket längre. Nu är det ju mer så här rappare och artister. Och det här är ju liksom när man kan komma ett band som är då ungt och coolt. Eller i alla fall coolt. Jag vet inte hur unga de är längre. Kanske närmare sig 30, jag vet inte exakt. Men 20-30. Mm. Men då tänkte jag så här. Det här är vår tids Grateful Dead.
Ah.
Var min spaning. För deras fans, de är liksom fans. Alltså de är Drain Gang fans. Och för att ge ett exempel. Jag tänkte så här, medelklassungdomar som går på konstskola som har skitat ner sig lite och har lite utväxt typ. Kanske lite hockeyfrilla, lite second hand kläder, lite coola outfits, lite så här humana. Jag skrev ner mina anteckningar. Humana fashion crossover Maria ungdom core.
Lovely.
För er som inte vet vad det här är, de ligger ju faktiskt nära varandra. Humana är ju då en second hand butik som är lite så trendigare i Stockholm som har valt ut Best of. Och Maria Ungdom är ju då behandlingscentrum för unga människor med drogproblematik. Det är lite den estetiken helt enkelt. Mycket huvudbonad, keps, hatt, mössa, oversize, solasögon, Waterworld, möter TLC, postapokalyptiskt. Ja, jag har skrivit ner de här anteckningarna. Men då är min spaning så här, för att om man tänker sig, när vi kom in på den här festivalen, jag blev medbjuden då som plus en, gissa med vem, som är bjuden dit då. och då så var det en jättelång kö när vi kom in. Det här var i slakthusområdet, delvis utomhus och delvis inomhus. Och vi möts det så här, tre food trucks och en enorm kö. In i någon slags schakt eller skjul eller någonting så här. Alltså tak, ett område som har tak fast ändå typ halvt utomhus. Och jag är så här, vad fan är det här för kö? Så tänkte jag, men det är väl något konstprojekt där inne som alla väntar på. Det var säkert en kö på 100 meter, alltså i alla fall 50 meter. Och det var tidigt, vi var där jättetidigt, för vi ville se mamma sända, så vi spelade typ i 5. Så vi var där jättetidigt, precis som det öppnade. Och det var alltså 50 meter kö inne i området klockan 5. Så här. Jag bara, vad är det som händer? Då visade det sig att den här kön, det var ju för merch.
Ah.
Så att halva festivalen står i en kö för att köpa merch. Och det här är inte vilken merch som helst. De vill inte ha vilken merch som helst. De vill ha Drain Gang. För då visade sig att Drain Gang hade tydligen då släppt ganska mycket merch. Alltså kläder, mössor och tröjor och sånt där. Som de kanske då hade så här rester från tidiga turnéer eller rester.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Lite så här gammalt plock typ som skulle ha då att sälja ut. Och det som händer är då, som jag har förstått det rätt, är att väldigt många av de här unga människorna köper den här merchen, för Drain Gang är väldigt stor i hela världen, inte bara i Sverige. Och då säljer de dem på internet, till exempel på sajter som Depop och andra sajter där man kan lägga ut merchen. Och så kan man sälja den för ganska mycket pengar. Så man kanske till och med kan betala sin biljett, för det kostar den så här, tror jag, 800 spänn att gå på den här Rift. Det var ganska mycket pengar för en ung person. För barnbidraget, eller så, vad heter det? Barnbidraget. Nej, studiebidraget har ju inte gått upp så mycket sedan jag var tonåring. Typ. Så att jag tänker att jag undrar alltid vad de får pengar från att köpa så här burgare och jag vet inte. Jag tycker det är dyrt att köpa mat. I alla fall. Men då är det tydligen många som gör så att de köper ganska mycket merch och så säljer de dem på Depop. Och jag såg samma sak när jag var på...
Ja, fansen säljer det vidare. Så,
ja,
liksom de i andra
köper
hand.
Upp det här.
Och sen, jäklar!
Ja, och det är så man finansierar då kanske att man kan gå på spelningen. Och jag såg samma fenomen när jag var på Kanye West i Los Angeles på hans Jesus is King. Alltså när han körde den här... Han hade ju en period när han höll i sig gospelkonserter på söndagar. I en enorm arena i Los Angeles. Och då var jag där och skrev om det. Det var när jag bodde i Los Angeles. Och så skrev jag om en artikel om det till Nyhetsguiden. Det finns på nätet om man vill läsa. Där jag var på den här Sunday Sermon hette det väl.
Ja, just det.
Och då var det också sådär enorma köer till merchen. Och merch överallt liksom. Och så kostar det såhär svinmycket. Såhär 1 000 kronor för en t-shirt. Och så köper folk dem. Eller kanske såhär 500 kronor för en t-shirt. Sen köper folk dem och säljer vidare dem. För 1 000 kronor på nätet. Till de som inte kan ta sig då till det här eventet. Så det har blivit, apropå det du sa nu, att distribution har blivit lite annorlunda. Att nu säljer man på plats bara. Och sen kan man då själv sköta. Alltså, distributionen har blivit outsourcad till fansen.
Ja, ja,
istället
verkligen.
För att man har CD-on så har liksom fansen sin egen distribution. Så att det här var liksom,
det är alltså, otroligt spännande.
Och kön fortsatte hur länge som helst. Alltså vi var där, jag var ändå där i typ 2-3 timmar och det var kö hela tiden. Sen var jag tvungen att gå som sagt, för jag missade då huvudakten, för jag hade inte barnvakt så direkt. Men för det var typ vid 10 eller 11 som det började. Jag var tvungen att gå så 9:30. Men merch-kön fortsatte när jag gick också. Så att det var ganska intressant spaning tycker jag. Och jag tänkte mycket på det här då, att liksom, man såg ju också att fansen hade så här Drain Gang-merch på sig. Det var ju också en stil. Och då tänkte jag just på det här med Grateful Dead. För de som inte är bekanta med Grateful Dead, de var ju väldigt populära på 68-rörelsen kan man väl säga på 60-talet. Och de var ju också så här rockband, lite, det var ju dåtidens grunge, alltså det var ju hippie mer liksom. Och folk reste ju runt och följde efter dem, följde och turnerade med dem. Liksom. Följde efter bilar och liksom gick på alla deras spelningar och följde efter dem i hela USA. Och det var ju som en subkultur snarare än ett band. Och hade en speciell klädstil och sådär. Och tog mycket droger och sånt. Så det känns som att det här är lite så moderna deadheads. Som det kallades för deras fans. Så att drainheads kanske. Jag vet inte om det är redan ett etablerat uttryck. Men annars kanske det kan bli det. Så det fick jag uppleva på Rift Festival. Det var jättekul att se verkligen. Och nu kanske jag låter raljant. När jag skojar om att de ser ut som humana Maria Ungdom. Jag hoppas inte de tar illa upp. Men det är ju en ganska utstuderad look. Och jag tycker det är coolt. Alltså, alla var jättekoola. Jag var ju minst cool där.
Nej, men jag menar, vårt perspektiv och vår ålder är det enda vi kan bidra till med det här. Alltså jag ser till exempel att så här, det låter som ett skitsmart upplägg, men också att deras namn som individuella artister är så här, Blady, Echo 2K, Tyboy Digital och White Armor. Det låter så himla liksom kodade, alltså som att de har spelat World of Warcraft och sen
tagit sina gamernamn.
Ja, exakt, att man säger fuck this shit, alltså jag tar det jag har. Det är väldigt intressant att se liksom vad det har fötts ur, för det är liksom första så här internetkulturgenerationen. Men jag känner verkligen igen det här under mina år på kåken. Där så gick ju, den ligger på Regeringsgatan precis vid bron över Kungsgatan, om du minns där. Och där så går man, när man är så här mood manager eller chef som jag var, så går man ut och kollar liksom så här, den kan komma in. Och så är det en så här lång kö. Och då minns jag att så här, till helgen, apropå att du pratade om Kanye West, under helgerna eller om det var så här torsdagskvällarna, så var det alltid en kö på andra sidan gatan också, med så här, som var en mycket lugnare kö där folk typ satt med så här tältstolar och sånt där, för då var det liksom, där låg ju sneakersbutiken Cali Roots, som då på liksom fredagar en gång i månaden hade så här releaser av sneakers. Av såna här liksom exklusiva linjer och sådär. Och då satt ju folk och köade för att köpa dem och sen kränga dem på nätet. Liksom på eBay. Och att det var ju liksom folks lön. Det var det hela deras försörjning att göra så. Så det här var, det här slängde mig tillbaka till de minnena.
Och det är väldigt spännande sätt.
Ja. Ja, nej, men det är jättespännande sätt att så här hålla en, man måste ha en liksom fysisk vara med sina fans någonstans. Mm. Det ger så otroligt mycket mer än bara liksom en digital front eller en look. Så.
Ja, men gud, jag tänkte också,
vad upplysande.
Ja, och jag tänkte också mycket på det med min liksom, min bok släpptes och sådär då. Alltså att jag hade då en releasefest. För först var jag så här, ska jag hålla på och fixa min releasefest, orkar jag det? Och så här. Sen kände jag bara, nej, men det måste förankras i verkligheten. Jag måste ta ner det här projektet på jorden. Och ändå, fast i och med att det var pandemin så var det inte så många framträdande på bibliotek, sådana grejer som jag kanske hade hoppats då att man skulle få träffa lite folk och sådär. Så det blev ju inte mycket mer än releasefest och något enstaka samtal här och där. Men jag var ju på Litfest också, som ni kanske minns från podden, men annars har det inte varit så mycket. Och då, det var lite tråkigt tycker jag, för att inte så mycket för att det kommer fem tantor och lyssna på en. Liksom. Det är ju inte det, men det är bara den känslan av att så här, det blir verkligt på ett annat sätt när man har någonting i verkligheten och förankrade i. Alltså, ja. Nu, visst, musiken har ju inte en CD-skiva, boken har ju, man gör för boken. Men många lyssnar ju också på digitala varianter, ljudböcker och e-böcker och sånt där. Så att man får liksom inget, det blir aldrig på riktigt på något sätt. Och jag tror ändå, hur mycket vi än försöker så här, låtsas att vi är så här digitala och så här. Så, vi behöver ändå någonting påtagligt i IRL. På något sätt.
Ja, jo, men verkligen. Jag berättade om min klubb Tjuvlyssna här för några
Just
veckor sedan. Där folk kom, det var för 7-8 år sedan kanske, så kom artister och spelade sin osläppta musik. Eller oftast så släpptes den liksom morgonen efter klubbdatumet, så att man kunde höra en exklusiv förhandslyssning på klubben. Liksom. Och då var det en reaktion, för att jag kände att redan då så fanns det liksom en disconnect mellan artisterna, vars skrå jag tillhörde, och liksom klubbvärlden som tillhörde publiken. Att liksom aldrig möttes det tu, för att det fanns bara liksom, det fanns konserter, eller så fanns det klubb, eller så fanns det liksom skiva eller eten. Men det här var ett sätt att liksom dra tillbaks folk till klubben. Och anledningen var jag fick inspiration ifrån, det var att jag läste en biografi om David Bowie. Som det för övrigt släpps en, verkar vara en asgrym film om. The Moon Age Daydream i dagarna. Den måste jag verkligen se. Men han gjorde sen när han spelade in, det var specifikt, han spelade in plattan Young Americans. Då, eller om det var Let's Dance, jag kommer inte ihåg. Men då gjorde han alltid en sån här grej att han, när han hade spelat in och gjort en råmix under dagen, så gick han ner till sin lokala klubb och gav den till DJ.
Aha, och så här, liksom en stand-up som testar stand-up i olika lokaler.
Ja, men precis. Man, put this on. Så här, it's groovy. Oj. Och så sen, och så spelade han den liksom, och så fick folk så här, folk bara, va? Vad är det här? Och så fick alla en liksom förhandslyssning.
Wow.
Och det är så himla kittlande. Dels blev jag så lycklig av det självförtroende. Att man, så här, på den tiden var det verkligen så här, jag gör musik för diskoteken. Och då, så här, då ska jag se om det funkar. Då går jag ner till diskoteket och ser hur det låter där liksom.
Ja, det är lite, påminner lite om det här som vi pratade om förra sommaren. Det var det avsnittet som vi var i på Gotland, om någon vill lyssna bakåt. När du berättade om Kanye West-skivan.
Ja, just det. Du var på konsert. Du var på Gotland. Ja.
Nej, när vi var på Gotland, du och jag, precis. Förra sommaren. Och du berättade om den här Kanye West-spelningen där han spelade upp sin skiva för typ en arena. Och det var ju inte så bra mottagande, och han då började peta i den igen och kanske gjorde den sämre för att den liksom, han brydde sig för mycket vad folk tyckte. Men då var det ju kanske fel forum då. Alltså det är ju en annan sak när David Bowie gör det på en klubb än om man gör det på en arena. Ja. Där kanske man inte ska, också konstigt ljud och sådär. Man kanske inte ska lyssna på musiken där.
Ja, och det blir ju en annan förväntan eftersom det här David Bowie hade ju absolut inte annonserat.
Nej,
att han skulle komma
det.
Och spela. Utan det var, han var bara, han tyckte att liksom diskoteket var lika mycket hans andra hem som studion var. Att så här, det är där den kommer inte lyssnas på i en studio eller hemma i sofforna. För att han gjorde ju dansmusik. Det är liksom först när vår generation kom och förstörde som vi började lyssna på David Bowie hemma. Liksom. Det viktiga var att man skulle dansa till det.
Nej, men det är verkligen konst hur annorlunda kultur kan kännas i olika forum. Jag tänkte bara på det nu när jag hade, bara så fort jag hade skickat iväg min bok till förlaget och så skulle jag kolla igenom det en gång till. Då var det en helt annan bok plötsligt. För att det var som att jag läste den med andra ögon. Innan läste jag den med lite så här, blicken att så här, okej, jag kan fortfarande redigera. Hittar jag någonting så måste jag ändå man läsa lite mer aktivt. Men när jag då hade skickat iväg så bara skulle jag typ läsa igenom den en gång till bara för att se hur det kändes. Och då var det som en annan bok. För då läste jag det med avstängda ögon, inte påslagna ögon. Eller hur jag ska förklara
ja,
det.
Ja.
Och då var det en väldigt annan upplevelse. Så att det är också så här, jag förstår honom att man går ner till klubben så hör man det plötsligt med deras öron istället för att höra det med sina egna studioöron. Då blir det ett helt annat ljud.
Ja, ja, precis. Exakt. Ja, både det praktiska, jag måste höja den här kicken eller trummorna eller höja det och det. Men också att man liksom får bekräftelsen i blodet kanske när man börjar jobba igen nästa dag.
Och man får höra med deras känsla. Men också deras känsla, verkligen. Typ. Hur man känner så här. Plus är man en del av en grupp som lyssnar på någonting.
Det kom ju ut en undersökning igår, såg jag, som jag tror P3 Musik hade gjort eller något sånt där. Där det visade sig att kids of today klubbar extremt mycket mindre. Alltså det är liksom en tredjedel av publiken sen innan pandemin eller något sånt där. Som går på liksom klubb. Folk som intervjuas tror att det har mycket, eller det har allting med Tinder att göra. Att liksom attraktionen och spänningen har flyttat över till liksom telefonen istället. Och så kanske man går på middagar med sina, dricker med sina vänner eller någonting. Men just den här dansgrejen är liksom mycket, mycket mindre.
Ja, och alla gillar ju inte att dansa. Så jag menar, jag tycker inte att det nödvändigtvis måste vara något fel på det. Alltså, det är väl bättre att de som verkligen gillar att dansa går på klubb. Klubb har ju aldrig varit ett särskilt bra format ändå för att träffa sin partner. För man står, förmodligen har man druckit och det är folk som gör saker de ångrar. Och, jag älskar ju klubbkultur för jag älskar dansa och musik. Men jag älskar ju inte det här omkring. Alltså att super full och ligga med någon man ångrar. Så att det finns säkert mycket positivt med det här utvecklingen också. Så jag är inte nödvändigtvis emot det på något sätt.
Jag har nog träffat alla mina partners på det sättet. Men det kan man ta i ett annat avsnitt. Så det funkar olika bra för olika. Jag kanske hade varit den där tredjedelen ändå.
Jo, men då har du förmodligen gått. Alltså, det fortfarande går ju folk. Bara att det kanske inte passar alla. Så nu är det många som tycker om att vara hemma och spela dataspel och sånt där. Och det är ju såklart inte så bra om folk bara sitter hemma hela tiden och aldrig träffar andra människor. Det är ju ett problem.
Men där är roligt. Där är också en ny svängning. För att det rankades ju som det liksom mest asociala för bara liksom en tid sedan, några år sedan. Nu är det liksom... Ja, men jag har ju haft konversationer med 50 olika människor typ. Mina 50 olika vänner runt om i världen. Eller vårt liksom. Sen kanske man pratar om saker i spelet. Men det är ju liksom de sociala relationerna som folk när nu för tiden. Att man liksom, vi ses på vår Fortnite-timme klockan det och det. Och sen tar vi en paus ut i verkligheten innan vi går tillbaks.
Ja, från vad det verkar som på forskningen också så verkar det ju mycket värre att sitta och scrolla på sociala medier, vilket tjejer gör oftare. Alltså generellt enligt forskningen.
Än att spela
det verkar,
spel?
Ja, det verkar mycket sämre för en psykiska hälsa. Att spela spel verkar inte vara så dåligt för psykiska hälsan faktiskt. De har inte sett alls samma... För att folk blir så här missnöjda med sig själva och jämför sig och oroliga, ängsliga, dålig självkänsla så här, av sociala medier. Alltså bildbaserade då, och popularitet som bildbaserade, medan dataspel har inte alls den effekten. Enligt de här nya studierna jag har läst från Karolinska institutet. Så att det är ju kanske dags att sluta se på det, demonisera på samma sätt, men man kanske kan demonisera sociala medier mer. Jag vet inte.
Ja, precis. Nej, men det har ju liksom, farhågan är väl att så här, man inte ser hur folk ser ut, typ. Eller liksom, i spel så är det ju snarare så att man kan se ut hur man vill. Att det är det, att man så här, man gör sig sin avatar och sen behöver man inte tänka på vem som är så här snygg eller ful, typ.
Nej.
Alltså det finns ju inte de parametrarna riktigt. Det gör det ju i allra högsta grad på Instagram, TikTok, Facebook.
Men det är ju det här lite, ja precis, det blir så mycket fokus på en själv på det sättet. Min dotter var jättesup med mig i morse, för hon vill börja spela Fortnite. Och jag är lite så här, jag vet inte, jag är inte så mycket för det där. Men hon har fått en sån här Nintendo Switch, så hon håller på att spela Animal Crossing, som är ett populärt spel där. Det fick hon i födelsedagspresent i somras när hon fyllde 9, och nu vill hon börja med Fortnite. Och då menar hon att hon vill gärna ha en... Får ha spelat med sin pappa. Hon bara, men då måste jag få så här skins. Som du pratade om tidigare. Alltså särskilda kläder i spelet. För hon bara, jag får ju inte det, för det kostar ju pengar. Och så här, och jag bara, nej. Det brukar jag ju inte köpa. Så hon bara, nej. Men alltså, då kommer jag se ut som en noob. Alltså, jag får ha mina noobkläder på mig. Då är det så att om man då är helt ny i ett spel, så finns det ju en sån här standard outfit som förklarar. Ja, men du är så här standard noob-tjej eller standard noob-kille. Så går du runt och planerar, då kommer alla behandla dig som en noob. Alltså en nybörjare då. För de som inte kan digitala språk, förkortningar.
Du är naken, alltså, typ.
ja, alltså noob stavar sig då N-O-O-B. Eller inte O-O, N-0-0-B. För de som inte vet.
Oj, det visste inte jag till exempel. Bra.
Man brukar skriva det. Man brukar skriva det med nollor. Alltså noob. Och då vill man inte se ut som en noob. Och det är ju att man är nybörjare. Och då får man då åtgärda det här med att köpa skins. Och så jag sa till henne att om du börjar spela Fortnite, då kan vi absolut köpa i alla fall en outfit. Så du inte ser ut som en noob. Sen kanske inte jag har råd att lägga massa pengar på kläder i Fortnite. Alltså digitala kläder. Det är inte riktigt vad min budget prioriterar just nu. Men jag kan köpa en.
Och de kostar ju hundratals kronor, alltså. De har ju verkligen liksom spänt bågen där. Det där är otroligt spännande. Jag som följer massa spelpoddar. Att ett dataspel som kostar en miljard att framställa. Det tar de så här 600 spänn för. Och det är så här två plagg i Fortnite. Så att det är en otrolig plattform för liksom revenue och pengar, det där. För det är liksom jättemånga miljoner barn som köper det. Ah, ja, men det är discontinue. Det var en
så det var ju då grupptrycket där, att man vill inte se ut som en noob. Så då kommer jag ju bli pressad nu och köpa något klädesplagg i Fortnite. Så tar ni några tips på gratis kläder i Fortnite?
Ja.
Men jag har ju mer kulturtips faktiskt.
Ja, men jag vill inte höra bara.
Hög, fin kultur.
Härligt.
Det är ju nämligen så då att jag var på teater i Uppsala, min favoritstad, som jag då drömmer om att flytta till en dag, men det blir väl svårt, men det är ändå min dröm. Och då är det Uppsala stadsteater som har en ny uppsättning av Elfriede Jelinek, som vann Nobelpriset för snart 20 år sedan. Jag minns nämligen att jag var nog 19, tror jag, så att det var väl 18 år sedan.
Jag jobbade på Pocket Shop då, det var spännande.
Just det kan jag tänka mig. Jag har precis tagit studenten och läste hennes böcker och blev väldigt påverkad. Jag skulle säga att hon är en av mina största influenser rent litterärt, Elfriede Jelinek. Och Margrethe Rask läste jag också jättemycket på gymnasiet. Hela gymnasiet läste jag alla hennes böcker. De två var väl de som påverkade mig mest som yngre. Och de sitter nog kvar ganska mycket. Och det är intressant, kan jag nämna då i sammanhanget, att Sara Stridsberg har ju exakt samma influenser. Så att jag har ju aldrig läst Sara Stridsberg, för att jag märkte väldigt tidigt att vi skrev ganska lika varandra. Och det har också folk påpekat då, min bok påminner om Sara Stridsberg. Så att, men det intressanta är att jag har faktiskt inte läst henne, förutom Happy Sunday. Vi har väldigt lika referenser. Så det kan man ju vara intressant i det här sammanhanget. Men det kanske jag har sagt förut. Men skitsamma. Elfriede Jelinek gillar jag mycket. Och då ville jag gärna se den här uppsättningen då, när jag såg att de skulle släppa den. Det är av hennes bok Älskarinnorna. Och det var fantastiskt bra, måste jag säga. Det var verkligen jättebra. Det var innovativt. Det var vilt. Omtumlande. och fantastiskt skådespeleri. Där har ni ett citat ni kan använda, Uppsala Stadsteater. Det är bara att citera mig. Ja. Jag tänkte jag måste formulera mig nu så de kan använda det här i sin material. Jag tyckte det var jättebra verkligen. Och det var väldigt lite experimentella hållet, men jag gillar ju det med teater. Så lite så
avant-garde. Ja, varför ska man annars gå dit? Herregud.
Ja, men lite så. Ska man bara se liksom, kan man kolla på film om man bara vill se skildring. Vill man se en annan
väldigt bra... Människor talar tydligt.
Ja, alltså vill man se en annan väldigt bra, lite mer experimentell, men en otroligt bra pjäs, så är det ju Linje Lusta som nu kom igen på Dramaten i Stockholm. Jag såg den när den gick förra gången och nu har de kört den igen för den var så populär.
Ja.
De påminner lite om varandra. Linje Lusta är mycket mer... Alltså, det är en annan, de har ju en annan budget, alltså man säger så.
Ja, ja.
Med liksom rörande lokaler som flyttar på sig och det är rum och det... Alltså det är ju helt annan... Det är ju, går inte jämföra riktigt med deras förutsättningar. Men jag tyckte Älskarinnorna var så fantastiskt bra. Det var 4 jätteduktiga skådespelare. Eller 4. Det var inte alls 4. 5 jättebra skådespelare. Kvinnor allihopa.
4 bra och en lite sämre.
Det var, samtliga var väldigt bra. Hur många det var, alla var bra. Men de spelade också många olika roller var. Varför jag blev lite förvirrad. Men väldigt kortfattat handlade, utspelade här sig på 70-talet i Österrike. I en liten by där vid en industrihåla får man väl säga. Och de tillverkar, de syr BHR, vilket är väldigt symboliskt för det hela. Och då handlar det om 2 kvinnor som försöker hitta män att ta sig ur den här situationen att vara liksom, man får val, antingen blir man liksom fabriksarbeterska eller butiksbeträde eller så blir man gift hemmafru.
Ja,
det är det
perfekt.
Som finns. Man får inte studera, man får inte göra något kul, man får sitta där i sin jävla håla. Och då hittar de 2 olika män och båda 2 suger. Den ena är liksom någon så här idiotisk alkoholist grabb typ som gillar bilar och slår henne. Och så här, egentligen får jag lite, hon är så här 16 år och blir gravid typ. Och den andra lyckas haka på en man som ändå är på väg att bli lite chef och sådär. Så att ha lite pengar i familjen. Så hon lyckas ta sig upp. Men blir ju aldrig helt lycklig. För att hon gör ju bara det för att hon ska ta sig upp i samhället. Inte för att hon ska ha någon. Så att det är så här. Det är ju en feministisk pjäs som handlar lite om så här, kvinnors villkor i kapitalismen kan man väl säga. Och begränsade chanser man har att ta sig ur. När man inte kan själv gå sin egen väg. Utan måste gå igenom en man. Och då blir utlämnad till deras nycker och brister. Enklaste förklaringen då. Men det här är gjort på ett väldigt roligt och experimentellt sätt. Väldigt bra jobbat av regissören. Prisbelönta Anja Susa. Och jag blir lite osäker för det var ett sån här accent grav heter det va? Ett sån här litet V ovanpå andra S. Jag tror att det är andra Susa.
Ungerskt? Eller vad kommer man...
Ja, det brukar väl vara i slaviska länder. Jag ber om ursäkt om jag uttalar det fel. Fantastiskt bra regi. Skådespelarna Jennifer Amaka Pettersson, Anna Karlsson, Lolo Elvin, Moa Silén, Nathalie Sundelin. Jätteduktiga. Mm. Och jag var ju då på premiären, vilket var lite kul. Ja, mycket värt en resa till Uppsala för att se det här. Oavsett var man bor. Så, särskilt då, man bor hyfsat nära, men det var värt det. Ja, det var väl dagens. Har du någonting att dela med dig av kulturbesök den här veckan?
Nej, det är skönt att vi bara har en minut kvar för att jag har inte gjort någonting. Utom att jobba på egen kultur och plockat äpplen. För jag var på Gotland i helgen.
Ooh.
Det var så här skördetid för dem. Och jag går in helt maniskt och jag har ju liksom närt en äppelentusiast vid min barm också. Så Lynn hjälpte mig att musta en massa äpplen. Men alltså det var ju helt sjukt. Vi fick ju lämna liksom tusentals äpplen på träden. Man bara liksom, aha, här var ett till träd. Och de smakar också jättegott. Men det är
det här på en trädgård eller?
Ja, alltså det är något.
Hur många äppelträd har ni?
Jag tror vi har uppåt 8-10 stycken. Och i år har varit ett så här extremt äppelår. Men de säljs också nu för så här 15 kronor kilot. Så det är nästan billigare att gå och köpa äpplen och än att plocka upp dem från marken känns det som. Och göra must är extremt oekonomiskt, men det är väldigt tillfredsställande och gott och kul och roligt.
Och jag såg faktiskt i min lokala Facebookgrupp att det var flera som bara sa vi har äpplen i trädgården, kom och ta. Så jag tänkte faktiskt nu ta lite promenad här och plocka lite äpplen.
Ja, det låter enastående. Ja. Ta med en bok. Man kan gå, läsa och gå. Det är väldigt bra. Folk flyttar sig automatiskt.
Lifehack kommer jag från Kulturrådet.
Det gjorde jag när jag delade ut reklam. När jag var liten. Oj. När jag gick i 7:an eller 8:an. Då hade jag med mig en bok. Och läste under tiden. Sadie Smith gör det också. Det är hennes lifehack. Hon tar alla promenader, tar med sig en bok. Bara, people move out of the way. Det är perfekt.
Oj. Alltså jag har ju verkligen väldigt många gånger typ suttit och läst, sen så tunnelbanan är framme eller tåget framme, och så fortsätter jag läsa gående. Mm. Och min dotter har ju också satt ett system. Jag får alltid, vi har utvecklat ett system sedan hon var bara 4-5 år, att hon alltid läser när vi åker. Vi har alltid behövt åka tunnelbanan på New York, och hon ska 40 minuter till skola. Alltså det har varit, ja, du vet, det har varit så rörigt. Och då brukar hon alltid läsa en tidning eller bok. Då brukar jag, har jag speciellt metod där jag håller henne i nedanför nacken, liksom, mellan skulderbladen. Så bara för jag henne framåt, så kan hon gå där och läsa i lugn och ro, så bara för jag henne sakta framåt. Och folk flyttar på sig, som du säger. Det är ju väldigt effektivt.
Ja, så jag, det är bättre än en mobil. Alltså folk respekterar det på ett annat sätt, liksom.
Ja, mobil, då tycker man bara att man är en idiot. Alltså, då blir det bara arga på en. Men en bok,
lifehack 2, göm mobilen i en bok. Så kommer folk se på dig med andra ögon.
Oh,
det var
Gud.
Allt för oss från den här veckan, kanske, av Kulturbanan. Eller vad säger du?
Ja, jag lämnar oss med den här bilden av jättegullig Pontus de Wolf med en bok och reklamvagn 14 år. Det var det gulligaste jag hört på länge. Ha en fin vecka allihopa, och vi hörs nästa vecka. Och glöm inte att tipsa era kompisar om vår fantastiskt underhållande kloka podcast.
Ja, det ser vi att ni gör här och där. Så det blir vi mycket lyckliga av.
Alltså vi är så glada. Vi blir så glada. Mm. Det är
ha det bra. Ha det fint, Ida.
Hej då.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.